Podplay.
Så då säger vi välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord, en true crime podcast av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell. Det är Arla söndagsmorgon.
Ja,
i tidigt. Sveriges mest schematekniskt utmanade podcast. Det kan det inte vara.
Nej, det tror jag inte.
Men så, en av dem.
En av dem, absolut. Topp 100.
Topp 100. Vilket känns som ungefär där vi ligger även lyssnarmässigt.
Ja.
Så det är helt i linje helt enkelt, hur det ska vara. Men du, hur mår du?
Bra, hur mår du?
Vad bra tycker jag. Känner mig
stark.
Relativt stark alltså.
Härligt.
Jag ska ju åka till Barcelona nästa vecka. Och det känns så sjukt för mig. Alltså jag har väldigt svårt att... Det liksom byggs upp ett litet, ett lågintensivt excitement. Men det känns för svårt att ta in.
Typ. Jag fattar. Det brukar vara så.
Så nästa vecka kommer jag vara liksom, alltså full av intryck från Europa.
Full av tapas och intryck.
Okay, exakt, mätt på tapas och intryck. Blir det intryckslöst resten av 2025? Du, vad ska du prata om idag?
Idag har jag ett hemskt, sorgligt kidnappnings- och mordfall.
Oj, okej.
Mm.
Du då? Jag har ett liksom väldigt så märkligt, mystiskt, olöst mord.
Okej.
Okay. När jag sa det så låter det på ett visst sätt som det inte alls inte är.
Okej.
Okay. Du får bara lyssna och se hur det blir.
Jag lyssnar. Ja. Då sätter vi igång.
Jag tycker jag.
Mitt i natten, den 15 oktober 2018, började familjens hund skälla inuti familjen Kloss hus i Barron i Wisconsin i USA. Pappan i familjen, James, gick ner för trapporna för att se vad som stod på och varför hunden skällde. När han stod i hallen så sköts han genom fönsterrutan och dog med en gång på golvet. Inne i huset fanns James fru Denise och deras 13-åriga dotter Jamie. Och när de hörde skottet så försökte de gömma sig och ringa polisen. Men innan Denise lyckades få fatt i polisen så hade den här personen som skjutit James genom rutan tagit sig in i huset och letat upp Denise och Jamie där de gömde sig. När personen i fråga hade hittat dem så tvingades Denise att sätta tejp runt sin dotters mun, och efter att hon gjort det så sköts Denise i huvudet framför hennes dotter Jamie. Efter det bands Jamie och bars ut till en bil där hon placerades i en baklucka, och den här bilen brände iväg och när bilen lämnade huset så hade förövaren inte varit där i mer än bara några minuter. Och även om Denise då inte hunnit prata med polisen så hade hon hunnit ringa upp, och polisen liksom hörde då allt tumult, du vet, skrik, skott och sådär. Så de körde då genast ut till huset. Och när de kom fram dit så hittade de ju då James och Denise skjutna till döds. Och så upptäckte de att Jamie inte var där. De förstod direkt då att, eller de utgick direkt från, ska jag säga, att Jamie då inte hade någonting med sina föräldrars död att göra, utan att hon då hade blivit tagen från huset mot sin vilja, och de gick ut med en sån här Amber Alert. Det fanns inga spår efter Jamie. Alltså du vet, huset är... Det är ju blodspår, liksom, det finns ju, de har blivit skjutna och det finns lite spår i blodet från Jamie och eller förövaren. Men det finns ingenting mer. Hon var som bortblåst. Och i 88 dagar var hon alltså bara totalt borta.
Men gud! Mm.
Men den 10 januari 2019 var en kvinna ute och gick med sin hund i snön i Gordon, 8 mil bort från Barron, när en ung tjej kom springande mot henne iklädd för stora skor och ingen jacka. Den här tjejen då bad kvinnan om hjälp. Hon berättade att hon var kidnappad och den här kvinnan då kände genast igen flickan från nyheterna, och det var Jamie Kloss. Den här kvinnan då som var ute och rastade hunden, alltså bara tänk den känslan att man bara helt plötsligt så här,
jag vet.
Ja, det är så sjukt. Kvinnan tog med Jamie till en granne eftersom hon själv, förstod hon då, bodde granne med den person som Jamie berättade hade kidnappat henne. Och så de går då till den här grannen och ringer såklart polisen med en gång, och alla var ju rädda för att den här personen som hade kidnappat Jamie och mördat hennes föräldrar skulle hitta dem och skada dem, och det var därför hon inte ville gå hem, för att de visste ju då vad personen var kapabel till, eftersom hennes föräldrar hade blivit så otroligt kallblodigt mördade liksom. Så att kvinnan vågar inte gå hem till sitt hus utan tar med Jamie till en annan granne, och de är liksom livrädda för att kidnapparen och mördaren ska hitta dem. Men polisen skickas ut direkt, eller kommer direkt till den här grannens hus, och då berättar Jamie även för polisen att den person som mördat James och Denise och som kidnappat henne och hållit henne fången i nästan 3 månader var en 21-årig man vid namn Jake Patterson, som bodde då bara några hus bort från där de befann sig vid tillfället. Jamie kunde beskriva var han bodde någonstans, hur han såg ut och vad han hade för bil. Så efter att Jamie berättat allt det här så förde polisen henne i säkerhet, och efter att hon tillbringat en natt på sjukhuset så fick Jamie till slut komma hem till sin moster. Och efter då att polisen fört Jamie till trygghet så gav de sig ut på jakt efter Jake, och när de var ute och körde liksom ganska direkt efter att de hade liksom gett sig ut på jakt efter honom, så körde de förbi, alltså de mötte, en polis mötte hans bil som han var ute och körde långsamt i kvarteret typ. För det skulle sen visa sig då att Jake kommit hem och märkt att Jamie var borta och då genast gett sig ut för att leta. Polisen som såg Jakes bil meddelade sina kollegor som samlade en större patrull och som då sen letade upp honom och kunde gripa honom, och direkt när han greps så sa han bara I did it. Jake beskrevs av sin familj som en väldigt vanlig person, och när de fick reda på vad som hade hänt så var de då helt i chock. Han var en ung, blyg och något tillbakadragen person, men beskrevs som snäll och artig. Han hade haft det så här ganska svårt i skolan. Ja, alltså han hade inte så jättemycket kompisar, men det var ingenting som de tyckte liksom stack ut och sådär. De berättade det som att liksom han ägnade mer tid åt att spela tv-spel än att umgås med vänner typ. Efter att han gripits så uppdagades vad som hade hänt. Han var ju liksom, som sagt, han erkände direkt och berättade vad som hade hänt. Han hade kidnappat Jamie den 15 oktober 2018, men han hade bestämt sig för vad han skulle göra redan 2 veckor innan. Jamie och Jake hade ingen relation till varandra. De hade aldrig ens pratat med varandra när han bestämde sig.
Allt är så extremt på något sätt. Alltså
det är så extremt. Alltså det är verkligen,
det går så liksom,
det är så
snabbt och är så fruktansvärt i alla vändningar typ.
Ja. Det är jätte konstigt verkligen. Så de hade liksom aldrig ens pratat med varandra när han bestämde sig för att han skulle kidnappa henne. Han hade suttit i sin bil på väg till sitt jobb när han hade hamnat bakom en skolbuss, och den här skolbussen då var utanför Jamies familjs hus och hade då varit där för att plocka upp Jamie. Så han hade suttit på väg till jobbet i sin bil när han då såg den 13 år gamla Jamie Kloss kliva ombord skolbussen. Så att han berättade då att det var som att han bara hade känt i sin kropp typ så här, det är henne jag ska ha liksom. Efter att han sett henne första gången så var han vid familjens hus vid två tillfällen innan det, när han till slut då kidnappade och mördade hennes familj. Han hade planerat då att han skulle ta henne vid båda de här tillfällena, men hade fått kalla fötter för att det typ hade varit fler bilar än familjens bilar utanför, och att han hade sett så här mycket människor röra sig i huset, så då hade han vet åkt dit för att utföra det här men ändrat sig. Men så då, den 15 oktober, så hade han bestämt sig för att han skulle göra det. Han förberedde sig ordentligt inför. Han snaggade allt hår på sitt huvud för att minska risken att lämna något DNA-spår. Han hade som balaklava på sig, dubbla handskar. Han tog med sig tejp, snöre och kniv. Och han hade också med sig sin pappas gevär. Och sen så då, när han väl var inne i huset, så var det liksom, han var väldigt målmedveten och utförde då båda de här kallblodiga morden och kidnappningen på bara några minuter. När han lämnade familjen Kloss hus med Jamie så halkade han i blod, men utöver det så lämnade han inga andra spår efter sig. Så att det är som att han har planerat så noga, fast det ändå är, han har ju ingen erfarenhet, eller det här är ju första gången han gör någonting sådär, men han är väldigt väl förberedd helt enkelt. Och det är det som är så sjukt, tycker jag, att det är så slumpmässigt att han åker fast. För att hade hon inte lyckats rymma, nej, så hade han kanske inte gjort det. Så han lämnade då inga spår efter sig i huset, och han la ju då som sagt Jamie i bakluckan, och sen körde han då iväg till sitt egna hus som låg 11 mil bort från Jamies familjs hus. Väl framme hemma hos Jake så hotade han henne att han skulle döda henne om hon ställde till med något bråk eller, du vet, gjorde någonting som skulle göra honom irriterad typ. Han brände alla hennes kläder och alla, du vet, hans egna kläder och allting som hade varit från den dagen hon kidnappades och han mördade hennes föräldrar. Han berättade för polisen att även om han då varit liksom säker på att han skulle ta Jamie och att han förberett sig väl då inför kidnappningen, så sa han att han inte visste exakt vad han liksom tänkte göra med Jamie när han väl hade henne hos sig. Han berättade också för polisen att han låtit Jamie förstå att om hon bara samarbetade med honom så skulle han inte skada henne liksom. Han hade sagt till henne typ så här: du ska förstå att du har det bra här hos mig. Det hade kunnat vara väldigt mycket värre och du borde typ vara glad för att jag inte skadar dig typ.
Jätteglad. Tacksam.
Mm, verkligen. Men det funkade ju, för hon var ju livrädd för vad han kunde göra. Hon har ju liksom bevittnat honom mörda båda hennes föräldrar. Så han höll henne under kontroll med hot om våld, och när han fick besök från kompisar eller familj så tvingade han henne att gömma sig under hans säng. Och sen så då blockerade han liksom öppningarna till sängen. Alltså, och det är oklart om det som är bara en vanlig säng, alltså du vet, som har hål runt sig på alla håll, eller om det var någon slags dörrlösningssäng, jag vet inte riktigt, men han blockerade i alla fall öppningarna under sängen. Han barrikaderade dem med så här stora förvaringssäckar, alltså du vet, typ IKEA-säckar med grejer i, som han tyngde ner med hantlar så att hon inte skulle kunna flytta på dem och ta sig ut typ. Så hon låg där liksom inlåst under en säng
medan hon typ hörde att folk,
ja,
var där liksom.
Och vågade ändå inte göra någonting, för hon var väl sådär, du vet, så.
Ja, gud ja.
Och det finns bilder från den här liksom platsen under sängen, och det är så obehagligt, för det är så här låg säng, och så har han lagt in typ en kudde och ett lakan där, och där fick hon då ligga helt livrädd. Och det var inte bara när han hade besök hemma som hon tvingades ligga där, utan även då när han typ stack till jobbet eller gick ut på ärenden eller några, du vet, sådana grejer, så tvingade han henne att ligga där. Och ibland kunde det röra sig om, du vet, upp till 12 timmar åt gången, då hon inte fick, du vet, kissa, äta, dricka eller, du vet, alltså bara ligga där i 12 timmar är ju, ja. Men ju längre tid hon var hos honom, alltså det var ju ändå i nästan 3 månader, desto mer började hans tillit till att hon då inte skulle göra någonting dumt växa. Och han började då låta henne göra saker tillsammans med honom. Du vet, de typ kollade på tv, spelade spel, lagade mat, och ibland tog han med henne ut på, du vet, kortare promenader runt hans hus. Och när Jake då började, du vet, öppna upp för att hon... för att hon då fick leva mer fritt hemma hos honom, så hade Jamie då börjat kartlägga vad han gjorde och hur han gjorde saker, och börjat då planera för att kunna fly från sin kidnappare. Och till slut då, efter 88 dagar, när Jake lämnade hemmet, så lyckades hon rymma. Hon hade vid det här tillfället då, när hon väl lyckades rymma, legat under hans säng, inspärrad sådär, men lyckats ta sig ut. Och sen hade hon då bara, du vet, hoppat i hans skor och börjat springa.
Alltså, wow.
Alltså, det är så sjukt.
Hur gammal sa du att hon var?
Hon är 13 år.
Oh.
Nej, men alltså, det är så sjukt att hon bara vågar typ. Men det är väl att man bara, alltså, det är så modigt. Jake erkände omgående vad han hade gjort, och under första dagen i rätten, då vet man gör en sån plea hearing eller vad det kan kallas, så erkände han sig skyldig till de åtalspunkter han var åtalad för, och det var då två fall av överlagt mord och planerad kidnappning. Och givet att han erkände där direkt, så blev det då ingen rättegång, utan han dömdes till 2 livstider för morden och plus 40 år då för kidnappningen. Han försökte säga hur ledsen och ångerfull han var i rätten, men det verkade som att alla liksom bara avfärdade det som fake då, för att det var så tydligt hur kallblodig han hade varit och hur överlagt allting hade varit. Jamies advokat läste upp ett brev från henne i rättssalen, där hon bland annat hade skrivit: "He thought he could own me, but he was wrong. I was smarter. I was brave and he was not. He thought he could make me like him, but he was wrong." Och när Jamie lyckades fly, så fick hon då komma till sin moster och hennes man. Och det är också där, som jag förstår det, som hon då bor eller bodde under resten av sin uppväxt och skolgång. Och hon var väldigt nära den här mostern även innan det här hände. Och ett år efter att Jamie kommit till trygghet igen, så svarade hennes advokat på en fråga om hur hon mådde så här: "Hon håller modigt på att gå vidare och återta sitt liv, och hennes otroliga typ kämparglöd, eller hur man nu ska översätta det, och styrka fortsätter att inspirera alla runt omkring henne. Hennes moster har även sagt vid ett senare tillfälle att hon är doing well." Så att jag menar, det är klart att hon har världens trauma och sorg efter det här. Det kan man ju liksom inte ens...
Nej, alltså bara det här att... Alltså att över ett, att överhuvudtaget förlora sina föräldrar.
Ja, nej.
Två, att göra det på det sättet.
Mm.
Tre, det som händer henne. Alltså så här, det är liksom... Det finns ju vissa sådana här historier där typ ens känsla är så här: hur mycket kan en människa ta och liksom bara fortsätta,
jag vet,
existera på något sätt.
Mm.
Oh, wow.
Så jäkla hemskt. Men det var i alla fall kidnappningen av Jamie Kloss och morden på Denise och James Kloss. Men alltså, kidnappning är ju, och jag ska gärna inte säga vanligt, men det förekommer ju i USA. Okej, jag ska inte säga att det är vanligt. Men jag blev bara, du vet, för då, det var en artikel jag läste där de hade listat liksom liknande fall. Där...
Jag fattar, och så fanns det ändå ett gäng. Typ.
Ja, exakt.
Ja, men det var helt enkelt mer vanligt förekommande än vad du tänkte och typ vad man vill tänka på.
Ja, exakt så.
Men är det under en viss period? Det känns som att det var en viss period när det...
Ja, och det var väl precis typ där 80-talet, du vet, och det är ju han Ethan Patz som jag tänkte att jag ska göra någon gång, som jag kommit fram, som var den första barnet som var på
mjölkkartongerna,
exakt, ja, som kidnappat barn och så. Men jävligt hemskt i alla fall, och fruktansvärt sorgligt.
Oh, puh.
Jag har läst ett inlägg på medium.com som är skriven av Erin Kelly, Wikipedia såklart. Jag läste flera artiklar om fallet på New York Times och på CBS News. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt av podden Morbid och ett avsnitt av 48 Hours, som ju också är en CBS News podd. Och sen har jag läst en artikel på NBC News skriven av Minnion Burke.
Tack snälla du.
Tack.
Det där var fruktansvärt gjort av dig.
Tack.
Okej, då kör vi.
Mm.
Morgonen den 8 februari 2005 var som vilken som helst för 43-åriga Gita Angara i norra New Jersey, i USA. Hon lämnade huset, hon delade med sin make, bankmannen Jaya, och sina tre barn, Pavitra, Vivek och Priya. De var 19, 13 och 9 år. Och hon lämnade då huset redan tidigt på morgonen, för klockan var bara 7:30 när hon påbörjade sin arbetsdag på Passaic Valley Water Commission Treatment Facility strax utanför den lilla staden Totowa. Det var Gitas jobb att se till att 800 000 hushåll i samhällen runt omkring fick rent vatten i kranen. Alltså hon jobbade på ett vattenverk helt enkelt. Mm. Dagligen passerar hundratals miljoner liter genom det här vattenverket, och Gita har ganska nyss blivit befordrad och är vattenverkets liksom första kemist, eller vad man ska säga. Mm-hmm. Hon leder arbetet där helt enkelt, och har också, hon har fått sin så här licens att typ driva vattenverket ganska så nyss liksom. Så att hon har blivit befordrad helt enkelt och är ganska högt upp i den här verksamheten. Mm. Och hon hade också i den rollen inlett arbetet med att ställa om verkets reningsprocess från någon slags klorifierat vatten till att istället använda sig av ozon. Saker jag inte vet någonting om. Nej. Men det ska vara liksom bättre. Mm. På något sätt.
Okay.
Jag har också skrivit literally inga fler frågor på det. Tack. Vägen till en chefsposition i New Jersey hade varit ändå ganska så lång kan man säga, men väldigt målmedveten för Gita. Hon föddes i Chennai i Indien 1961, och redan tidigt stod det klart vilket område hon skulle arbeta i. Hon tog en bachelor och en master i kemi vid Loyola College och gick ut med högsta betyg i sin klass som skolans absolut första kvinnliga student. Då menar jag alltså inte att hon var den första kvinnliga studenten att få högsta betyg, utan den första kvinnliga studenten att plugga det här på den här skolan.
Yeah.
1984 flyttade hon till USA och fortsatte där plugga. Hon läste på New York University där hon tog en master och en doktorsexamen i organisk kemi. Så hon har liksom dubbla masters och en doctorate helt enkelt.
Cool.
Hon var fokuserad, organiserad, effektiv och kortarbetande, och det känns ju som förutsättningar överhuvudtaget för liksom för att komma så långt i de här ämnena, om man säger så.
Ja.
Men också en förutsättning för att resten av hennes liv skulle gå ihop. För inte nog då med att Gita var väldigt framgångsrik akademiskt och senare och liksom i sitt arbetsliv. Hon hade då också tre barn tillsammans med sin man Jaya. Han hade också indiskt ursprung. Det är lite oklart om de träffades i USA eller i Indien. Mm. Det vet jag inte. De bosatte sig i alla fall först i Clifton i New Jersey, men flyttade 2000 till Holmdel efter att Gita gjort grundliga efterforskningar kring vilka skolor som var bäst i området. Och hon såg också till att hennes barn fick nära relation till sitt indiska ursprung genom typ matlagning, genom dans, genom andra traditioner. Hon älskade just att laga mat och var väldigt engagerad i sina barns fritid. Alltså hon var så här, en engagerad fru. Mm. Hon var en engagerad mamma. Hon läste mycket böcker och hon var uppenbarligen på jobbet redan 7:30 på morgonen. Alltså hon var...
She did it all.
Verkligen, hon var uppenbarligen bättre än oss alla.
Alltså verkligen.
Det finns någon historia typ att hennes syster berättat så här redan, du vet, när hon var typ ett barn, så brukade hennes föräldrar typ fråga henne om så här hur de skulle göra med budgeten och sånt, för att hon var så himla, alltså hon var så himla organiserad och typ smart och strategisk typ, och bra med siffror. Ja. Det är ju någonting som hon och jag har lite gemensamt kan man säga.
Exakt.
Den här morgonen, den 8 februari 2005, jobbar Gita till 9:45 på morgonen. Då äter hon frukost med sina närmaste kollegor. Och en av dem säger då till Gita att några filter och typ mätinstrument eller sådär behöver kalibreras. Och vid 10:30 lämnar hon sin arbetsplats med en skrivplatta, en glasbägare och en walkie-talkie. Då menar jag så att hon lämnar sitt skrivbord, inte sin... Alltså Inte vattenverket, om man säger så. Och så går hon liksom ner i undre delen av vattenverket. Ett system av typ tunnlar och källargångar. Och som liksom löper under en skitstor yta, det här vattenverket. Vi kommer in i det. Jag kommer berätta mer om det snart. Men det är en jättestor yta. Och under då liksom den delen som verkar vara så labb och typ kontor, så går det typ gångar och tunnlar och så. Ungefär 20 minuter senare hittar samma kollega som sa det där om filtren till Gita att glas på, alltså krossat glas på golvet i en del av vattenverket, och vid 11 så, alltså en liten stund senare då, så frågar hen om någon i labbet sett Gita, men det är ingen som har gjort det liksom. Ungefär 10 timmar senare, klockan 21.30 på kvällen, inser en av dem som har kvällsskiftet på vattenverket att Gitas bil står kvar på parkeringen. Och vid hennes plats hänger hennes jacka kvar, och på skrivbordet ligger en smörgås, och Gita är då försvunnen.
Mm.
Tre kollegor som har jobbat under dagen kommer tillbaka till arbetsplatsen för att hjälpa till att leta efter henne, men de hittar ingenting. Som sagt, det är en otroligt stor yta att söka igenom, ungefär 14 hektar. Så det är liksom en gigantisk, ett gigantiskt utrymme, om en avgränsat ju. Alltså det är liksom en väldigt så stängd miljö. Men det är ändå väldigt stort. Och dessutom som sagt då, minst liksom två nivåer typ. De kan inte hitta henne och ringer då Gitas man Jaya. Och hemma hos familjen Angara så har man redan hunnit bli väldigt orolig, för att Gita skulle då köra sin dotter till en basketmatch den här eftermiddagen och har aldrig dykt upp, vilket, och inte heller hört av sig, vilket är extremt olikt henne. Och nu när hennes kollegor säger att de inte heller kan hitta henne på jobbet, så blir då oron bara värre. Och vid midnatt anmäls Gita Angara saknad, och samtidigt tvingas då hennes syster Saranya Rao ringa deras föräldrar i Indien och berätta att så här, vi vet inte vart Gita är. Hon är försvunnen.
Usch.
Som sagt, där vattenverket är en otroligt stängd miljö. Alltså det går så här höga stängsel runt området, och enda sättet att ta sig in är genom en bemannad liksom säkerhetsstation, om man ska säga. Alltså det sitter vakter vid ingången. Det står helt enkelt väldigt tidigt klart att Gita inte kan ha lämnat vattenverket, utan hon måste vara kvar där inne någonstans. Och när hennes kollegor letar efter henne så noterar de någonting på just det här våningsplanet där hon sist sågs gå ner.
Mm.
Och det är, där nere finns liksom flera stora metallplattor. Varje är typ ungefär, ja, men strax över 1,5 meter långa i golvet typ. Och under de plattorna så finns vattenverkets stora vattentankar. Så under varje platta finns en tank, och varje tank rymmer 3800 kubikmeter vatten. Och tankarna sitter också ihop på något slags rörsystem. Liksom, så att det är ett sammankopplat system där under. Så under hela det här vattenverket löper då de här liksom vattentankarna helt enkelt.
Gud, svindlande på något vis.
Ja, fruktansvärt. Alltså ja, det är liksom, det är lite som vattenversionen av att tänka på rymden.
Alltså faktiskt. Vilket är konstigt att havet känns mindre läskigt än det där.
Och mindre än det där.
Ja. Men jag vet, det havet, är, jag menar det, alla världens hav.
Ja. Kul när det blir. Kul. Vi har gjort 350 avsnitt och nu kommer det fram att du tror att det bara finns ett hav.
De hänger ju ihop. Alltså det blir ju ändå liksom.
Ja, ja, och det gör då också de här tankarna. Mm. Så att på så sätt är det ungefär samma sak helt enkelt. Så en av de här plattorna som täcker då liksom nedgången, om man ska säga, till de här tankarna sitter lite snett. Och de ska sitta fast med 12 skruvar. Och de skruvarna på just den här plattan är antingen trasiga eller saknas. Och vad jag förstår hittar man också glasskärvor i närheten som liknar den typen av bägare som Gita bar på när hon försvann. Mm. Och de sopas liksom upp. Alltså det är då alltså hennes kollegor som upptäcker det här och säger att det här kan ju inte ligga här. Det är lite otydligt när det här glaset hittas, alltså om det är så att det hittas mer glas än vad det gjorde precis när hon försvann, eller om det är alltså att olika medier rapporterar om samma händelse vid olika tillfällen. Men det hittas krossat glas i närheten av den här metallplattan i alla fall. Man inser då att man kommer behöva tömma tankarna, och redan vid 02 samma natt stänger man ner vattenverkets verksamhet och meddelar också då de som får vatten från verket att de ska börja koka sitt dricksvatten.
Mm-hmm.
Sen börjar man tömma de här liksom, alltså hundratals miljonerna liter vatten med start i tanken rakt under den märkliga då, eller den metallplattan som sitter snett, och där hittar man Gitas walkie-talkie och skrivplatta. Men inte, alltså det, men inte henne helt enkelt.
Men gud.
Det kommer dröja till nästa morgon då man hunnit tömma fler tankar innan hon återfinns. Hennes kropp har helt enkelt då, vad man tror, flutit från en tank till nästa under det dygnet som har gått sedan hon försvann.
Okej. Okay.
Gita Angra har blåmärken runt sin hals som stämmer överens med, alltså, skador vid strypning. Och hon har också en del försvarsskador i form av blåmärken på andra kroppsdelar. Men hon har dött av drunkning. Rättsläkaren kan inte säga om hon har varit vid medvetande när hon har hamnat i vattentanken eller inte. Men det kan man verkligen bara hoppas att hon inte var. Nej. För om man hamnar i den här tanken så finns det liksom inget sätt att ta sig upp.
Alltså
det är typ 1,5 meter från vattenytan till taket där luckorna är.
Mm.
Och du vet, det finns ingenting att stå på. Det är ju helt mörkt där nere när man stänger ner luckorna. Det är också jättekallt. Och så vattnet håller en temperatur om ungefär 2 grader. Och så låter det från maskiner. Så även om man skulle mot all förmodan lyckas ta sig upp och typ banka eller whatever, så är det ingen som kommer typ höra det liksom.
Alltså vilken panik.
Så att så här, det verkar som att man tror att hon kanske var, hade inte, alltså inte var vid medvetande när hon hamnade i tanken. Och som sagt, det får man bara verkligen hoppas att det var så. För då gick det nog ganska snabbt liksom. Vattnet är klorifierat och kroppen har legat i det i ett dygn då ungefär när hon hittas. Och det gör ju då helt enkelt att det inte finns något DNA och inga fingeravtryck på någonting och sådär. Men polisen har ju i alla fall en väldigt begränsad grupp av misstänkta. Alltså på samma sätt som Gita inte kunde lämnat utan att vakten hade känt till det, kunde inte heller en gärningsperson ha kommit in på vattenverket. Det innebär att då mördaren måste finnas bland de av Gitas kollegor som var på plats den här dagen när hon dog.
Mm.
Det är ungefär 80 personer som jobbar där. Men 50 var på jobbet just den dagen. Så de började vara så här, okej, vem hade, alltså vad kan det finnas för motiv typ?
Mm.
Och det där med motiv kommer vara, och så visade sig vara svårt att lista ut. Det var inte alla som älskade Gita på hennes arbetsplats, även om det också var jättemånga som verkligen gjorde det. Hon typ jobbade hårt, var korrekt, vänlig, lättsam, men det fanns ett visst missnöje kring hennes befordran. Kanske inte helt oväntat, med tanke på att hon var en kvinna som hade invandrat till USA typ. Mm. Som fick en chefsposition och typ världen är a lousy place helt enkelt. Men det fanns också missnöje med den här omställningen från klor då som Gita hade lett och liksom drivit på för. Och hon hade sagt till sin man att det fanns folk som typ satt sig på tvären och att det hade också varit något slags problem med vattnet. Du vet, någon kort tid efter omställningen. Så att det hade varit lite så här, hon sa typ att det hade varit en, men något så här fientlig stämning på arbetsplatsen gentemot henne. Hon hade berättat det för sin man Jaja då. Alltså ingen var typ tillräckligt upprörd för att man skulle ha mördat henne, förstår du vad jag menar?
Nej,
typ att det är så här, man hittar ingen som är tillräckligt arg, eller vad man ska säga, för att kunna göra det här fruktansvärda liksom. Hennes arbetsuppgifter inkluderade också inte typ att anställa eller avskeda någon eller så. Så att hon hade inte liksom den typen av förändringar att göra i folks tjänster och sådär.
Mm.
Vattenverket hade använts i ett avsnitt av Special Victims Unit. Där just en kropp hade hittats i en av vattentankarna. Det fanns då någon slags tanke om att det kan ha varit ett liksom, alltså, du vet att någon hade typ inspirerats av det. Någon slags copycat.
Mm-hmm.
Copycat-fall helt enkelt. Det är det typ ingen som det avslås helt enkelt. Det finns ju heller ingenting som tyder på att Gita hade, du vet, en relation till någon av sina kollegor, alltså att det var någon den typen av motiv heller. Det fanns inga kameror på våningen med metallplattorna, men just de här plattorna tycker polisen själva i alla fall ger en hint om att de drar slutsatsen att gärningspersonen nog har varit man, för att de menar att de är så stora och tunga typ, att de väger 80 kilo.
Mm.
Så att de tycker att gärningspersonen måste ha varit man. Sexist, yes.
Verkligen.
Men polisen landar i slutsatsen att mordet nog alltså inte har varit planerat, utan att det har skett i stunden. Alltså kanske typ har ett bråk har uppstått och mördaren har då helt enkelt strypt Gita, och hon har kanske så förlorat medvetandet, mördaren har fått panik och du vet, flyttat på en metallplatta, slängt ner hennes kropp och typ stängt igen då alltså under tidspress.
Ja, alltså för det, även om det är under tidspress, alltså det måste ju ha tagit tid med att skruva upp de där skruvarna. Det känns så konstigt.
Men jag tänker här att skruvar saknas och liksom är typ trasiga och sådär, vilket ju också behöver vara trasiga. Det är också konstigt på något sätt. Det tyder ju på att någon kanske har, ja, men som sagt, har gjort det då i någon slags stresssammanhang, men absolut, så är det ju definitivt. Att det måste ha tagit tid.
Och typ bara lite så här tips till vattenverk. Borde de inte vara alltså, borde det inte vara kameraövervakat? Alltså, tänk om någon sa tampers with the water.
Ja, verkligen. Du har helt rätt i det, men då tycker väl att det är en sån secure environment ändå.
Jo. Apparently
men jag
not.
Hör dig. Jag hör dig. Tips till vattenverk.
Ja, men alltså, come on.
Ja. De har nog säkert det nu, tror du inte det?
Hoppas
det är också konstigt att de har det på vissa ställen, men inte där.
Eller
ja. Det här är inte tips till till mördare då.
Nej.
Men att jag fick en sån skräckkänsla av att tänk om den som liksom gjorde Tylenol murders istället hade kommit åt ett vattenverk.
Exakt.
Efter det initiala arbetet har man 8 misstänkta, men det är liksom svårt att komma vidare därifrån. Den här brottsplatsen, som sagt, man hittar ju inget DNA och inga fingeravtryck och så på de här sakerna som legat i vattnet. Och många har också rört sig i den här korridoren, eller i tunneln om man ska säga. Korridor kan man säga. Både alltså kollegor och polisen, innan man har insett att det kan vara en brottsplats, om du fattar.
Ja.
Så folk har liksom rört sig där jättemycket. Där glaset har då slängts, alltså du vet sådär, den typen av situationer. Efter 1 år då 13 poliser har arbetat med fallet och bland annat intervjuat anställda på vattenverket i 4000 timmar, har man 3 huvudmisstänkta. En av dem är, enligt polisen själva, på väg att erkänna något innan de plötsligt bestämmer sig för att skaffa en advokat och sluta prata. De får frågan om att göra ett lögndetektortest, de här 3 då, och en klarar sig, en har typ ett ofullständigt resultat och en säger nej till att göra testet. Det säger ju ingenting, det
nej,
tycker vi i alla fall. Dykare är nere i tankarna igen, men hittar ingenting mer. Och från mitten av 2006 räknar polisen Gita Angaras död som ett kallt fall. Utredningen är inte stängd, men det händer ingenting. Och Gitas familj får delstatspolisen att typ kolla på fallet igen och sådär. Men det leder inte heller till någonting. Och tiden går, polisen säger typ så här: Gitas mördare var inte smart utan hade tur helt enkelt och verkar då helt enkelt ha kommit undan. Och när 10 år har gått, 2015, så får Angara familjen med sig en senator i sina försök att få nya resurser till utredningen. Det här är ju ett sånt fall som är så frustrerande för att man tycker att det borde gå att lösa. Alltså, det är en stängd miljö under en liksom väldigt begränsad tidsrymd när det här har skett. Liksom.
Så sjukt.
Och det är en väldigt begränsad grupp mist, alltså så här, det är liksom, det finns parametrar som gör att man tycker att så här, det här borde gå att lösa. Det görs någon slags ny ansats då efter 10 år, men det leder heller inte någonstans. Men det lyfter upp en teori som vissa poliser har haft länge, nämligen att Gita kanske inte blev mördad alls. Redan 2006 så hade utredare pratat med den skotska rättsläkaren Derek Pounder, vilket låter så mycket som en påhittad karaktär. Han är expert på drunkning i kallt vatten. Och han sa, eller han säger då, att det i vissa fall uppstår den typen av blåmärken som Gita hade runt halsen när man drunknar i just låga temperaturer. Det är absolut inte så i alla fall. Men typ det är en minoritet helt enkelt. Men det förekommer att man får den typen av skador.
Men alltså, hur skulle... ett, varför skulle hon ha öppnat luckan? Två, nej, hur har luckan hamnat där igen?
Ja, nej absolut. Vill du höra vad polisens teori är?
Ja.
Den är att någon då i sådana fall har typ... alltså, har
varför är den här luckan öppen?
Ja. Nej men att någon har då öppnat luckan. Och, eller typ så här, lämnat luckan öppen kanske snarare.
Mm.
Och att Gita helt enkelt har ramlat ner. Och denna någon har kanske stängt luckan utan att veta om att hon är i tanken. Och sen helt enkelt hållit tyst om det.
Mm.
Och att de menar att så här, det var kanske det som den här personen var på väg att erkänna. Mm. Inte att de hade aktivt, som polisen säger, aktivt mördat henne typ. Och det verkar som att det här blir en allt mer spridd teori inom polisen under årens lopp. Alltså att de trodde då att en av de huvudmisstänkta var skyldig till oaktsamhet och att täcka upp för sin oaktsamhet snarare än att de mördade Gita med uppsåt.
Mm. Mm.
Det som känns konstigt med det är ju det här att någon uppenbarligen har satt tillbaka luckan i, liksom,
in a
hurry. Mm. Ja, exakt. Är det då så att någon har insett att hon är där nere och att hon kanske redan då när de upptäckte det insåg att hon var död?
Mm.
Och typ blev stressad och, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, alltså det är ju möjligt.
Det är ju möjligt. Men det ska också sägas att den här skotska rättsläkaren, alltså han har aldrig undersökt Gitas kropp och liksom heller inte vad jag förstått sett bilder på hennes... nej. Alltså på hennes skador och sådär. Och samtidigt så kom också 5 andra rättsläkare i New Jersey, alla fram till samma slutsats, alltså att Gita blev mördad.
Mm.
Gitas familj köper då inte heller teorin om att deras mamma, fru och systers död var resultat av en olycka. Äldsta dottern Pavitra, som har fått kliva in i liksom en slags modersroll för sina yngre syskon, som sagt hennes syskon var 9 och 13 när deras mamma dog. Hon säger att Gita var en otroligt liksom försiktig och typ vaksam kvinna. Hon menar också att det vore nära på omöjligt att missa ett så, du vet, 1,5 meter stort, alltså hål i marken. Typ.
Mm.
Att det känns liksom otroligt. Och säger också att familjen, alltså det familjen vill är bara att polisen ska så här fortsätta ställa frågor. För det har gått så mycket tid nu så att det, är så här, det kanske är någon som vågar komma fram och säga saker som de inte vågade säga då. Alltså hon menar bara så här, om man bara fortsätter skaka så kommer någonting till slut att liksom trilla ut helt enkelt. Och till NJ.com sa Pavitra Angara på 10-årsdagen för sin mammas död att I think you would have to ignore a lot of facts to believe it was an accident.
Ja.
Det känns som att du håller med.
Ja, samtidigt som det är ju inte helt omöjligt att det skulle vara så, fast det är fan skumt.
Alltså så här, om ja, för mig känns liksom olycksfalls möjligheten bara då att någon har så här, någon har lämnat den luckan öppen.
Mm.
Har bara, oh just det, jag glömde det, jag måste stänga den igen, kommit ner, insett att hon är där nere och redan är död.
Mm.
Och då i stress har stängt luckan.
Ja.
Och sen då helt enkelt har alltså täckt för det, att man inte, för det är ju också någonting som man hade uppenbarligen ljugit om i en förhörssituation.
Ja.
Att man har gjort så liksom.
Det är så frustrerande att man inte vet.
Det är så jävla obehagligt, hela den här liksom setupen, alltså hela brottsplatsen är fruktansvärt obehaglig tycker jag. Det fanns också så här, det fanns ett annat fall långt tidigare i samma område där en kvinna mördades också i någon slags, jag tror inte det var ett vattenverk, men det var någon annan slags liknande miljö. Och polisen var så här, kan det här hänga ihop med det? Och typ började kolla på så här, finns det någon som jobbade på samma ställen som samma, på det verket då och som jobbade på Gitas arbetsplats nu, och det gjorde typ inte det. Alltså det är så här... det är så jävla konstigt.
Ah, skitskumt.
Och det borde inte vara så konstigt när det är som sagt så begränsad plats, så begränsad tidsram och så begränsad uppsättning av misstänkta.
Nej.
Usch. Jag har lyssnat på True Crime All The Time och Twisted Travel and True Crime, alltså två poddar om fallet. Jag har läst flera artiklar då på NJ.com, bland annat skrivna av Mark Mueller. De har liksom återkommit till Gita Angeras fall många gånger. Jag har också läst en LA Times-artikel av Elisabeth Meren, en New York Post-artikel av Jean McIntosh och förstås också på Wikipedia.
Tack, Karin!
Det var det som vi hade att berätta för er idag. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka, eller hur?
Absolut!
Ta hand om er tills dess, så hörs vi snart.
Det gör vi.
Hej hej.
Hej då.
En del av